Hallo!
Hallo.
16. Mai, schüge,
In April,
schüge.
sono
April,
ancora.
no. Santiago, Chile. Total karantän.
Första dagen.
Första dagen.
Igår gick karantänen igenom klockan 22.00. Så nu är det minst en vecka här vi kommer sitta i vår lägenhet, alla vi sex personer, och hänga med varandra.
Yes.
Vet du varför jag ville dra igång podcasten nu? Jag och Mario har haft ett jättelångt samtal. Vi har suttit i soffan och sagt, ska vi börja spela in den? Och sen har det varit för privata saker som har glidit emellan. Och så har jag sagt, nej men snart, nej men snart, nej men snart. Och nu slår vi bara på här och hoppade in i temat. Och anledningen till det är för att du fick ett meddelande precis av en kille som vi träffade på bröllopet här.
Ja, min kusin som gifte sig i januari, tror jag.
Ja, och du fick ett meddelande om honom efter att du hade lagt upp en bild som i princip visar att du stöttar kampen av det som har hänt här i Chile med revolutionen och...
Jag var ett gäng manifestanter med en uppochnervänd flagga och ja, det är ju första linjen som man kan förknippa dem med just plundringarna och destruction. Men det är ju en liten, liten portion av alla som är med i manifestationerna och kämpar för den bästa möjliga saken, liksom.
Men han skrev ganska aggressivt till dig.
Ja.
Han kommenterade den bilden, vad var det han skrev?
Nej, jag är galen att du ska se hur du skulle, liksom att det, att alla de är kriminella, se vad du tycker sen när de står och siktar mot dig eller när de plundrar ditt hus eller när de skjuter mot dig. Och jag var galen.
Ja, alltså för det jag reagerade på att det var så sjukt aggressivt. Jag tror att det här är första gången jag har kommit i kontakt med någon på ett halvår som är emot det här. Sen är det många som är emot det, men det är första gången jag har kommit i kontakt med någon på det här sättet och det har varit så aggressivt.
Media har ju målat en sån förvrängd bild av allting. De försöker ta åt sig the narrative av det här. Glöm att det är 15-åringar som lyfte, som väckte upp ett folk, som inspirerade internationellt. Man glömmer allt det där. Man tänker på all footage på TV och nyheterna när de bara ser plundringar och folk som snor och fightas. Men glömmer att nämna när polisen kör över ungdomar. Det nämner man ju inte.
Nej, men det kommer jag ihåg, den här första manifestationsdagen. Jag berättade ju det här avsnittet, jag berättade om de 2 första veckorna. Men att det var så konstigt när jag kom hem där på kvällen och vi slog på nyheterna. När vi hade varit ute, det var ju flera 100 000 människor på gatorna, men det var 800 eller 900 000 den dagen. Och de inte filmar en enda sekvens från de fredliga manifestationerna. Utan det enda som filmas är liksom de här avarterna och utkants våldsamheterna. Det är de enda man pratar om på nyheterna och jag förstår att om man bor i kanske södra Chile och inte är mitt uppe i det och man ser det inte och den enda möjligheten man har är att titta på media, då kan jag förstå att man tror att Santiago är liksom helt galet och hemskt och farligt. Men det är just det här för att median är så oerhört vinklad här. Alltså det finns ju inget public service här, väl?
Nej, allting är privat ägt.
Nu kan man diskutera huruvida public service är bra eller inte i Sverige. Det finns
Jag
jättemycket kritik kring det där också.
gillar det. Jag tycker bara inte om Radiotjänst villiga att banka ner min dörr.
Nej, men det jag menar är liksom att det finns mycket kritik mot public service för att det är svårt att utge sig för att vara subjektiv, eller säga
Objektiv.
objektiv. Eftersom att allting är mänskliga speglingar och det ena med det tredje. Så att visst, det finns mycket kritik mot public service, men det finns åtminstone någon garanti. Jag kan ändå lita på att i Sverige, att om det försiggår någonting riktigt, riktigt skandalöst så kommer det åtminstone någon någonstans att börja gräva i det här. Och det är väl det här som jag tycker är lite läskigt med median här, eftersom att median är privatägd. Samtliga kanaler är privatägda. De som sitter inne på den här, ja, med patentet för kanalen, om man ska säga, är ju väldigt, väldigt rika. Så de bestämmer ju vad som sänds i TV i Chile.
Och hur de sänder det. Vilket är riktigt äckligt.
Du måste börja, ja, kör.
Nej, men alltså jämfört med svensk media. De vill ju informera dig i svensk media. De vill ändå ge dig en saklig, det, för information. Här får du någon jävla dramatiserad grej med sorglig musik i bakgrunden. Och för det mesta är det de hemskaste scenerna möjligt. Och sen intervjuar någon damen. Ja, hur känner du nu när din son har dött? Här har du hans arm när de har skärt upp på dem i stycken. Alltså jag skulle vilja säga att jag överdriver. Bara när. Jag har sett de hemskaste nyheterna och med dramatisk musik bakom. Och så är det bara sån chockprocess som du vet, du ser nyheterna. Ett, du blir tagen av det för det är ganska extremt och det händer i ditt land. Men i det andra så får du den här hemska rädslan. Du vet, du bara får massa dåliga nyheter om mördare, om rån och det ena och det andra. Så du bara förstår. Det enda du förstår är att Chile är jäkligt farligt och du borde bara konsumera och skydda dina egna. Det finns inte mycket mer att göra.
Nej, och visst, det där har man ju hört i Sverige också. Men det är så tråkigt att titta på nyheter. Det är bara sorgliga saker som händer. Jag vill ändå informera om att det är inte riktigt samma med nyheterna i Sverige som här.
There's levels to that shit.
Det är verkligen levels. För att jag kommer ihåg en nyhetssändning här. Jag satt ju bara spärra upp ögonen. Jag bara, nej, men det här kan man ju inte sända. Det här är ju helt sjukt. Alltså, man ser liksom människor literally dö i TV. Liksom,
Ja.
man ser typ någon skjuter, någon splash, alltså far. Och det är inte under manifestationerna nu, alltså så. Men man visar verkligen helt sjukt äckliga scener på TV.
Denna som var lite rättvist. Bara att i början av den sociala revolten så visade de allting. Man kunde inte censurera särskilt mycket för det hände så mycket överallt och det var nytt. Hela landet tittar på TV hela dagen. Vi pratar om det hela dagen, varje dag. Så i de dagarna, under de dagarna så fick man se många poliser slå ner människor liksom. Man kunde inte gömma det. Och sen med tidens gång så började de censurera grejer som vi redan visste hände. Vi såg videon när polisen sparkade ner, alltså en snubbe som slogs mot typ 7 poliser och en stekpanna. Han försvarade sig, en äldre man. Du såg den videon också.
Ja, du visade den där.
Och på slutet så kommer en polis och bara tar sats och bara sparkar honom i ryggen med allt han har. Så nu bara faller ner och sen han fick massa skador. Massa brutna ben och grejer.
Alltså det är så himla sjuka scener. Men det här sändes inte på TV va? Utan här
Jo då.
hittar man. Sände man det på TV?
Sen klippte de.
Just det här
Men
var i början
man
ja.
kunde inte neka det i början.
Nej, vad
Och
dum jag
det är
är.
därför, igen, Revolution 101 2020. Idag med kameror. Det är vårt bästa verktyg. Kamera och internet. För då alla är journalister. Så man kan inte göra vad man vill. Polisen kan inte gå runt och skjuta människor som de gjorde på 70-talet. Det går inte. Idag ser hela världen skulle se det imorgon liksom.
Jag tror ju att jag tror ju att de fick en överraskning i det här. Vi har ju snackat lite grann om det, men jag tror ju att de tänkte, okej, we've been through this before. Vi vet hur vi ska göra nu. Man går ut på gatorna och återigen, man är under samma konstitution som under diktaturtiden, som under samma, att man går ut och använder sig av de metoderna man har blivit inlärda med. I och med att det är samma. Men när man kommer ut med det man gjorde då, idag, så filmas det. Och hela världen blir helt plötsligt, liksom det här blir som ett litet, som en liten, som ett akvarie. Som alla människor bara står och tittar på genom telefonerna. Hänger du med? Man fick någon liten rolig visualiserad bild här. Men att det, genom kamerorna så blir helt plötsligt världen en spelplan. Och att man kan inte längre göra, för i början betedde de ju sig. Just när jag kom hit så hade det ju lugnat sig lite från polisens våld.
Som tur var.
Ja visst, men saker som du skickade till mig, man ser när poliserna är inne i en tunnelbana. Du skickade, alltså det var så äcklig scen och det är en tjej, som liten tjej, som står i mitten och en polis, jag tror att det är två poliser, bara står och sliter i henne. Och hon skriker och människor ger ju sig in i det här för de fattar ju,
Ja.
det här är ju inte så, det här, så här kan man inte göra.
Nej.
För man ser att den här tjejen är inget, det är inte ett hot, det är inte ett fysiskt hot i den där bemärkelsen.
Övervåld.
Nej men det är så sjukt övervåld. Och det finns ju ett klipp som vi såg på Instagram som du visar när man ser de här stora piketpolisbilarna. Och är inte samma sak som piketpolisbilar i Sverige. Det här ser ut som stora pansarvagnar utan kanon. Det är typ den känslan man har när de här kommer inrullandes på gatan. De militärgröna med galler, stora pansarplåtar över hela bilen för att de ska kunna köra i krig, basically. Och man ser en av de här bilarna satsa och smälla rakt in i en kille
Ja.
Man ser hur den här polisbilen satsar mot killen, kör in honom i en annan polisbil, så man ser ju typ att ryggen går av. Man bara,
Ja,
du...
han skadade ryggen på flera platser.
Han gjorde det.
Ja,
Ja, just det, det där
man
kom
kan
ju...
inte överleva det där
Nej, jag sa
som
att han överhuvudtaget inte...
en
Att han
trasdocka.
överhuvudtaget överlevde är ju helt galet. Men det är så vidriga scener, och just det som Mario säger, att i början att man inte censurerade någonting av det här, utan allting sändes på TV. Och det där, jag är inte för censur, men jag är ju absolut heller inte för att gotta mig i andra människors olycka, sorg eller smärta. Och det märker man att TVn här är så här, åh, nu har vi mycket att sända
Det är
här.
hemsk voyeurism, alltså det är väldigt äckligt. Du vet, jag brukar ibland ställa mig upp, liksom, hur fan kan ni titta på det här? Det här är ju så jäkla sjukt. Det här borde inte alls, det här är fel, du vet. Det bara manipulerar folket och du vet, sådana små saker som bara sätter på lite dramatisk musik medan du hör en riktigt sorglig nyhet. Bara, vad fan har ni musik för? Det är ingen film det här. Försök informera folk. Det är alltid en plan. Och om man inte gör det som de vill så får du kicken. Jag känner en snubbe som jobbar där och sa nej, jag måste måla upp det här med exakt som de vill ha det. De har en regissör för att dramatisera nyheterna.
Menar du allvar?
Nej, alltså det är så det funkar. Om du förstår vad jag menar.
Ja, men
Det är
visst.
inte nyheter per se. Det är information som ska påverka dig och manipulera dig. Men det är bara en. Jag menar, filmer gör lika så. The system funkar sådär. Vi tror vi är fria, vi är fan inte fria.
Nej, men jag tänker också på en annan gång när vi stod inne i tunnelbanan och helt plötsligt så stannade tunnelbanan upp. Också en sån här liten kulturskillnad. Att först så får vi, det är något signalfel. Vi stannar här en stund. Tyst i några minuter, sen slås det på igen. Vi tror att det är någon som har hoppat. Vi tror att det är någon som har hoppat i tåget. Han kan ha klarat sig. Vi får se när tågen börjar rulla igen. 2 minuter senare, nej, han försökte ta livet av sig. Han dog, vi får stå här en stund. Och det här säger de som om ingenting har hänt ut i högtalarna i hela tunnelbanesystemet.
Och det värsta är alla säger bara fan också kommer för sent.
Ja, det var så folk reagerade. Jag såg så många ansikten som så här, jaha, okej, nu var det dags igen. Och tänk att man går ut med den informationen. Den här personens familj lär ju inte ens ha fått reda på det här innan.
Nej,
De kan ju
eller
omöjligt ha identifierat personen, utan man går bara ut. Nej, nu är det någon som har hoppat igen. Sorry, trafiken är sen. Och det där hade man ju aldrig gått ut med i Sverige. Alltså där försöker man ju verkligen att, men har någon tagit livet av sig, försöker man ju skydda den personens familj. Och nu kanske jag sitter och pratar utan att veta, men jag har en känsla av i alla fall att man har tittat på nyheterna, jag har tittat på nyheterna i Sverige, och de här upplevelserna man får här och i Sverige, de skiljer sig så brett från varandra.
helt annan planet.
Ja, i mångt och mycket är det verkligen en helt annan planet. Och sen tänker jag också på det här är en sån här märklig grej, hur aggressivt det är. Jag tänkte på meddelandet nu som du fick av den här killen. Att han skrev uttryckligen att jag hoppas att du någon dag står i... Vad var han hade skrivit?
Ja, se hur du står, vad du tycker när du har någon som plundrar dig eller skjuter dig eller siktar mot dig liksom.
Ja, men och
Och
sen
att du
hade
är
väl...
galen.
Ja, men han hade beskrivit också något sånt där, jag väntar till din dag där du sitter. Alltså...
Men ska jag vara helt ärlig, och jag vill inte avdramatisera det, men latinos, jag tror på andra kulturer också, men latinos är jäkligt dramatiska med språket och sina passioner. Man kan inte riktigt ta dem allt för allvar, för om du tar dem på allvar som en svensk, det kommer göra ont. Chilenarna säger saker en svensk aldrig skulle säga. Jag har haft arga ex som säger jag hoppas du dör, jag vill se dig dö liksom där. Jag bara god damn, fan, jag var bara otrogen.
Usch,
I'm just being
Mario.
honest.
Och
Jag var ung och dum, man lär sig.
fair enough. Jag tycker ju för att den där tjejen var befogad att vara förbannad. Sen...
Men jag önskar min död.
Hon kanske var jätteledsen.
Okej,
Hon kanske var
men
jätteledsen.
back to the point.
Jag fattar exakt
Chilenarna
vad
är
du
väldigt
menar. Jag
dramatiska
ville
med
bara
språket.
försvara kvinnorna här. That's it.
Helt rätt.
Ja. Nej, men att verbalisera... Du har ju sagt det här till mig också. Att... Jag måste fasen. Och jag tycker det här är jätteroligt. När jag, ni som känner mig, jag har ju mycket känslorna utanpå kroppen. Jag kan gå upp i eufori och jag kan vara störtledsen och jag kan vara jättearg och jag kan kastas mellan alla möjliga olika känslotillstånd på väldigt kort tid. Och jag kommer ihåg när du sa så här, alltså Ebba, du har inte ens börjat testa mitt tålamod.
Nej.
Du vet basically inte vad latinamerikanska tjejer är för något.
Nej, exakt.
Nej, alltså.
Nej,
Jag blev så full i skratt, för då är ändå jag mycket känslor i en svensk kontext.
nej.
Det är mycket.
Nej.
Men där du bara, nej, 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 nej. Och sen när du sa det, nej, men de har ju sagt att jag önskar dig död! Jag vill
Ja.
se dig dö!
Ja, visst. Man bara, nu är vi vänner, ja. Jag och hon, vi är vänner idag, så det
Ja.
känns bra. Det är bara massa, man måste bara ta sig över allt det där. Man ska inte hålla kvar vid den typen av hat. That's not good for you.
Det där
Ändå.
tycker jag, nej men jag tycker det är bara väldigt fint. Den här, jag tycker Paloma kan få en liten, hon kan få en liten eloge i den här podcasten tycker jag.
Paloma, mitt ex. Well. Idag är hon med i Feministiska Partiet här. Hon var med och grundade, den startades för bara några månader sedan. Många års slit, många kvinnor som kämpat och nu är Paloma med och skapar den. Så nu är hon en liten historisk figur, så jag är väldigt stolt över henne. Väldigt stolt. Hon bor i Concepción i Chiles andra största stad, som är söderut. Och hon hjälpte till att organisera en träff där massa människor skulle träffas på universitetets på campus. Med vita tröjor skulle de spell out. Jag vet inte hur många de var, men
1100 tror jag att de var.
1100 var det.
Jag har
God
för mig det.
damn it, Paloma. Och så skrev de renuncia Piñera, så kan man se det ovanifrån med helikopter. Och det betyder avgå Piñera, presidenten. Avgå.
Och den här tjejen, jag har aldrig träffat henne. Men
Inte än.
utifrån bilder jag har sett och utifrån allt det här. Hon är ju en skithäftig tjej. Jag tycker hon verkar vara så himla men driven och stark. Och jag var ju lite på, för att ni hade inte haft kontakt.
Nej, inte sen vi gjorde slutet.
Nej, och jag var ju på dig här för några veckor sedan. Bara, jag vill ju träffa den här människan.
Ja.
Det var ju för sig lite mer på skämt. Jag kunde se att det fanns ett syfte för dig att ha kontakt med henne. Och sen kunde jag skylla det på att jag vill ha kontakt med henne. Men så att jag mer eller mindre petar ju in dig i facket att du får höra av dig till henne nu.
Ja, det har precis gått så pass lång tid också. Du vet,
Ja, men det går, det är okej
det är
igen.
svårt att minnas ens vad man var arg över. Nu bara minns man det goda i det hela. Liksom. Det har
Ja.
gått några år. Så när jag pratade med henne så var det så fint. Vi zoomade. Att vi bara, du vet, det enda som kom fram var vänskapen vi hade.
Ja.
Och vi var bara glada för varandra. Angående allt som hände, våra partners, vart våra liv tog vägen. Så det var bara en sån här fin grej. Då hon önskar mig döden back in
That's a nice segue. Nej, men jag tycker bara att det var väldigt kul. Jag tycker det är kul och fint att ni har kontakt igen. Och jag är väldigt glad att. Ja, men jag tjatar ju på dig att du skulle kontakta henne. Sen kommer du in en dag och bara, ah, men Paloma har svarat och vi ska snacka någon dag.
Jag vill att ni ska lära känna honom. Jag tror ni har mycket och idéer ni ska kunna utbyta. Hon är pionjär med feminism här i Chile, vilket det behövs. Alltså det...
Typ inte ens modern feminism, alltså feminism.
Right.
Punkt. Tänk 70-talsfeminism, Sverige.
Och du kommer med nyanserad feminism från västvärlden, alltså Sverige då. Där ni två kan kanske utbyta ett par idéer, you know? Ni två är ledare, ni är så himla smarta och starka bara två. Jag är bara lycklig lottad att jag har någonting att göra med i samtalet. Vilket du och hon borde prata om för att se vad som händer på andra sidan där.
Nej, men jag skulle tycka att det var jätteintressant och det här har vi varit inne på ganska mycket också, att det är fasen häftigt att följa med i den feministiska rörelsen som händer här nu. Oj, wow. Det här är en sån himla.
Pandoras ask.
Ja, verkligen.
Men jag tror det är
Pandoras
dags.
ask.
Jag tror det är dags, babe. Vill du ha en till te?
Jag tror att jag vill ha en till te.
Jag serverar. Go!
Men jag är ju utbildad på Göteborgs universitet. Jag är ju samhällskunskapslärare och idrott och hälsolärare på gymnasiet. Och var det någonting som jag tyckte var obehagligt när jag läste på statsvetenskapliga i Göteborg var det att mentaliteten och stämningen var så himla kall och hård. Man pratade hela tiden om öppenhet och det absolut mest hatade partiet av alla var ju Sverigedemokraterna. Det fanns majoriteten av föreläsningarna liksom ledde på ett eller annat sätt in på hur mycket man hatar Sverigedemokraterna. Att man till och med kom ifrån vad det var vi skulle utbilda oss till. Det blev så oerhört politiskt. Jag vet inte om jag tycker att det hör hemma på ett universitet till att börja med. Inte i lektionssalarna. Bland folket, absolut. Organisationer, ja, allt det här förespråkar för allt i världen, men inte hör inte hemma i lektionssalen. Och inte när man tycker hit och dit. Och det jag upplevde som var väldigt obehagligt var att det var så lågt i tak. Det gick inte att prata. Alltså man kunde inte lyfta ämnen. Fanns det någon kritik man hade om feminismen, då upplevde jag att man blev lynchad. Och jag tror att det är jättemånga som inte alls kommer hålla med i det här, som inte... Nej, men så där var det väl inte. Jo, jag upplever det så. Jag tyckte att det var svårt, och jag har ju alltid varit högljudd. Jag tror att många från min gamla klass som skulle höra det här kommer skratta. För de kommer tänka, men fan, du var ju den som pratade mest. Jo, men det gör inte att jag var mindre obehagad vid... Liksom, det kändes som att det alltid fanns laserstrålar i nacken. Att man ska vakta tungan, man ska vakta orden, hur man säger saker. Och till och med nu när jag spelar in det här så känner jag ett litet molande oro över hur jag ska formulera mig. Och jag tror att det där är ett farligt, det är en farlig mentalitet att gro. Och i synnerhet när det kommer till feminismen, för var det någonting som jag upplevde på universitetet, att jag var väl lite lagom allmänbildad innan jag började på universitetet. Jag hade rest en del, men när jag började där, det är väldigt lätt att tro de första åren på universitetet att det man läser är sanning. Vi pratade om det här igår med att beroende på vilken metod man använder i ett sätt att ta fram olika undersökningar eller olika svar, beroende på vilken metod du använder kommer tolkningen att se annorlunda ut. Och det där är en viktig kunskap att ta med sig. Men jag tror att den här feministiska idén i Sverige, den var så helomtäckande. Den var så vattentät. Att det gick hela tiden att skylla på patriarkala strukturer. Det gick hela tiden att... jag blir så jäkla berörd av att prata om det här. Jag tycker att det är så fel idag. Nej, men man skyllde allting på patriarkala strukturer. Att kvinnor far illa. Ja, men det var alltid männens fel att... Vad den är som händer i samhället som är åt skogen, så är det männens fel. Och jag är så jävla less på den här diskussionen som handlar om vad då det är rätt åt dem. Jag tror inte på det samhället, och det var intressant. Jag pratade med en väninna igår och vi hade en lång diskussion. Och hon sa det, men vad då männen, kan inte de bara liksom boo-hoo? Synd om männen. Nej, det är det fan inte nu. De kan också få liksom slita som vi har gjort. Och där jag säger att jag tror ju inte på det systemet. Och sen landar hon, nej, det gör ju inte jag heller egentligen. Och sen inser jag att jag är också förbannad. Jag är också arg över allting man har utsatts för och hamnat i. Men jag tror inte att det hjälper att skrika och vilja åt hämnd. Jag tror inte på ett hämndsystem. Jätteintressant när jag sitter i landet där jag gör revolutionen, verkligen är hämnd. Men där man åtminstone försökt alla andra möjliga vägar också. Och jag... En sak som blev så oerhört tydligt här var ju på internationella kvinnodagen den 8 mars. 2 miljoner kvinnor samlat på gatorna. Och jag kommer ihåg på morgonen när vi gick upp. När vi gick iväg med dem, vi var med Gabi och Pato. Och vi tar oss in till Salvador. Den hållplatsen, och vi kliver ut och det är bara kvinnor. Och du sa, det är som att ha hamnat på en annan planet. Det är liksom, det är kvinnornas planet här. Det var andra regler som rådde. Och det var så himla snällt. Det var så varmt. Det var så hjärtligt. Det var ingen... Det var alltså kvinnor för första gången höll varandra om ryggen på ett sätt som jag inte har sett.
Inte ens i Sverige?
Nej! Absolut inte i Sverige. Och jag kunde känna sån himla sorg i så mycket tankar och processer kring det här. Men en av sakerna som jag kommer att tänka på är att det är lätt att skylla på männen. Man pratar väldigt mycket om maskulin toxicitet. Det finns jättemycket feminin toxicitet också. Och det finns en funktion av det här med att... man inte riktigt vill den andra väl. Man inte, och jag tror att det är sjukt många kvinnor som sitter och lyssnar på det här nu, men så där är inte jag. Nej, det sa jag också, fram till att jag insåg att jag sannolikt har varit bland de värsta på att döma andra kvinnor. Jag har sannolikt varit bland de vassaste på att prata, raljera över kvinnor på det ena andra sättet. Och där fick jag ju mig, det där fick jag ju börja arbeta med ordentligt när jag insåg att till att börja med att jag har världens kvinnoförakt.
Jag tänkte på det du sa om kvinnlig toxicitet.
Feminin toxicitet.
Feminin toxicitet.
Ja, jag vill ju börja göra distinktion på kvinnligt, manligt, feminint, maskulint.
Okej. Okay.
För mig, det här är mina egna definitioner, finns säkert någon som har skrivit om dem, men att vara manlig för mig är att kunna bejaka sina feminina och maskulina egenskaper, och att vara kvinnlig för mig är att kunna bejaka sina feminina och maskulina egenskaper och kunna hantera de här, att hantera båda värdena inom sin roll, eller man ska säga. Och det är därför jag gör skillnad på kvinnligt, manligt, feminint, maskulint.
Okej.
Och av den anledningen feminin toxicitet. För att en man kan också ha feminin toxicitet. Och en kvinna kan ha maskulin toxicitet. Hänger du med?
Yes.
Ja. Och det jag menar med feminin toxicitet, att det man ofta pratar om med maskulin toxicitet är ju den här machokulturen. Mm. Det ska vara hårt, det är grupptryck, det är rått, det är råa skämt, machistiskt. Jag är inte helt hundra på att det ordet finns på svenska. Kan inte du förklara vad det är?
Machistiskt?
Ja.
Någonting som går för macho. För hannen, alfahannen. Alltså mycket gruppdynamik här brukar jag alltid råda med machismo.
Ja.
Att mannen ska kunna ge en kvinna en lavett för att lugna ner henne. Alltså bara kolla på gamla klassiska Hollywoodfilmer. Med, vad heter han här? John Wayne till exempel, han bara slänger runt kvinnorna hit och dit. Men man kollar på det nu och bara säger wow, det här är ju helt, det här funkar inte idag. Bara nu har vi kollat på en film från 90-talet, kommer ihåg The Pelican Report.
Just det.
Det var 90-talet och man kan ändå se en jätteförändrad ton i dynamiken mellan kvinna och man. Kommer ihåg, hon var med en äldre man, men han var ändå liksom, behandlade henne som en liten flicka. Tyckte inte du det? Julia Roberts.
Just det.
Jag vill inte byta tema.
Nej, jag fick verkligen säga vilken film är vi pratar om nu. Jag börjar rabbla upp, men ja, precis.
Du såg det också?
Ja.
Och där ser man ju de där små maskulina traits.
Ja, men den här filmen, det handlar om en kvinnlig universitetsstudent som pluggar till jurist. Och hon tar sig an ett fall som visar sig vara betydligt större än hon hade tänkt. Och de flesta har ju, med lilla gumman, 24-åriga studenten, dussen. Har du gjort det här? Sen insåg de att hon var ganska bright, men att initialt är det lilla gumman.
Ja, hela filmen är ju nästan dumförklarande. Liksom.
Ja, men visst. Och en sån där film skulle man ju inte kunna komma undan med idag.
Att,
nej, men att visst, det är klart, det finns fortfarande jättemycket maktstrukturer man kan se i filmer. Och det finns återigen säkert många som kommer beklaga sig så här. USA, de är ju mer utseendefixerade än någonsin, det ena med det tredje. Men man märker en jättestor skillnad på filmerna på 90-talet och idag. Det har kommit så himla mycket längre i väst. Att man, ja, men nu när vi satt och tittade, du vet, det skär ju lite i kroppen. Det är så här, wow, det här är gammalt, det här är mossigt.
Det gick jäkligt snabbt, men yes, vi bor i en helt annan värld idag. Me Too Movement och alla de här rörelserna som varit de sista åren, Black Lives Matter, allting har gjort att folk har en annan känslighet, rent mainstream. Och jag tror sådana här rörelser behövs. Då måste man kasta en tegelsten, you know? Ibland behövs det bara hojta till någonting så att det ska ske förändring.
Ja, men det är som med Me Too till exempel. Det här var att snacka om en tegelsten.
Ja, visst, det förändrar ju hela hela landskapet.
Ja, visst. Och det finns jättemycket bra som kom ut av MeToo. Det finns väldigt mycket som de skulle behöva korrigera i efterhand. Men runt de här svängarna så har ju det här begreppet maskulin toxicitet blivit känt. Och det var lite intressant nu, för att innan, ja, men när jag pratade om feminin toxicitet, så jag var faktiskt tvungen att googla på det. Och det roliga är att det just så pass finns någonting som heter det, vilket jag tycker är jätteintressant. För att om man nu har liksom tagit för givet att det finns en antingen socialt konstruerad eller biologisk funktion som är den här maskulina toxiciteten hos män, Då är det ju självklart att det antingen finns en socialt konstruerad eller biologisk feminin toxicitet också.
Sant.
Det är ju inte mer än
Fair.
rimligt.
Ja, visst.
Och jag tror att så jag har definierat, eller jag tror att många kvinnor kan både känna igen och skriva under på att, är det någonting som jag har känt i många situationer man har befunnit sig, jag har spelat i väldigt många handbollslag, jag har spelat i väldigt många fotbollslag, jag har aktiverat mig mycket på olika sätt, och skillnaden att titta på typ damer som spelar handboll och herrar som spelar handboll. Killar kan vara väldigt, väldigt raka och hårda med varandra, och sen efteråt så är de bara vänner och ja, bra match, schysst lirat. Medan jag upplever att har man en sån approach som kvinna så tenderar det att bli tyst.
Oh.
Ja, det är det värsta som kan hända i en kvinnogrupp.
Silent but deadly.
Ja, alltså det är en kvinnogrupp när det blir tyst, då vet man att där gick någonting åt skogen. Nu är det kört. För då vet man att det kommer inte komma fram någonting, det kommer börja snackas skit, och jag tror att det är det här jag har så himla mycket emot. Jag upplever att killar är bättre på att hålla varandra om ryggen. Killar är bättre på att försvara varandra. Kvinnor är väldigt duktiga på att döma varandra. Och jag tror att det där är en del av den feminina toxiciteten, det här dömandet. Ja, men som jag har pratat om, det här lonely queen-syndromet.
Ja.
Det där tror jag definitivt är en sån egenskap att man...
Kan du specificera?
Ja, det här är en sån oerhört tråkig, jättetrist insikt jag har fått om mig själv. Men jag har märkt att om jag... För jag har alltid haft mycket killkompisar. Jag har nästan bara umgått med killar. Jag har två stora bröder och har vuxit upp mycket med deras vänner. Men även nu i vuxen ålder när jag är ute och det kan vara 5, 6, 7 killar, ett grabbkompisgäng killar och jag. Och så fort någon kille säger, ja men jag har en tjejkompis som kommer hit. Jag hinner ju få en liten, liten il i kroppen. Och det här är så jäkla tråkigt. Och framförallt när jag pratar om att jag är feminist och står upp för systrarskap och att jag verkligen kämpar mycket i stort och i smått. För mycket. Allt som en kvinna, kvinnliga rättigheter, samtal, allt. Och därför är det väldigt, väldigt tråkigt att man själv inser att jag har det här komplexet. Jag får den här lilla, lilla ilen när det kommer en till tjej. För jag tycker det är ganska trevligt att vara lonely queen just. Man får sitta på sin pedestal som ensam kvinna. Och det här låter så jäkla hemskt. Och jag vill att ni som lyssnar på det här verkligen tar in den här situationen och frågar er själv. Vad är er initiala känsla när det kommer dyka upp en till kvinna? Och det kanske bara är jag. Men jag har märkt the lonely queen syndrome på andra sätt också. Men det är det här jag har märkt det hos mig själv. Det är just den här situationen jag har kunnat så här. Okej. Okay. Här har jag ju onekligen ett problem. Sen agerar jag aldrig på det här.
Det är väldigt subtilt.
Det är supersubtilt.
För jag har alltid sett upp till kvinnorna på grund av den motsatta effekten jag sett. Det är sorority. Det är systraskapet. Att kvinnor kan ha bara kvinnoträffar och alla stödjer varandra och de... nära och... Du vet vad jag menar.
Det var lite lustigt. Vi var faktiskt tvungna att pausa här.
Mm.
För att jag insåg att jag vet inte riktigt vart jag... Jag har en känsla som jag inte har kunnat definiera tydligare. För att när du säger, ja men tjejer är ofta bättre på... Så ser jag ju tusen situationer när tjejer bara stöttar varandra, hjälper varandra. Man sitter i soffan hemma och ser på tjejkompisar och bara gråter ögonen ur sig och alla är keliga, snälla, rara. Jag tänker på att jag var på en handbollsfest med mitt gamla lag HP Varta. Och vi var väl en 12 tjejer och jag berättade att jag hade gjort slut med min dåvarande pojkvän. Och hela den här tjejgruppen bara skriker, är det sant? Nej! Och bara krama mig och stötta mig. Och ja, det var så rörande. Ja, det finns många anledningar till att man älskar lagidrott, men... Så fantastisk känsla att shit vad jag är stöttad i det här och vad jag har värme.
Ja, fint.
Ja, fantastiskt. Och det, jo, jag håller ju med dig. Men sen efter nu när vi pausade och pratade igenom det här så insåg jag att det jag tror att den känslan jag har handlar om första gången personer möts. Vad har man för förväntningar av personer man kommer träffa? Jag tror, utan att veta, men jag tror att det är något mörkare Eller jag... Oh, vad många män kommer hata mig här nu.
Go!
Men jag tror att kvinnor är lite listigare än män. Kvinnor är lite mer, mindre naiva än den generella mannen.
Det är ni definitivt.
Och när, för jag upplever när man ser, när man träffar, när man ser män, de direkt bouncar in i varandra och börjar bröta omkring, typ. Första gången de träffar, åh tjena, vad trevligt att träffas. Så det flyter på direkt. Medan kvinnor kan tendera mer att vara, hej, jaha. Ja, vad jobbar du med? Ja, det är mer avvaktande, det är mer du ska
Men
förtjäna min respekt
det är väl
kanske.
evolutionärt också. Jordan Peterson pratar om det här, psykologen, om att ja, männen ska ju spread his seeds. Vi kan skaffa oss 3 barn dagligen. Om vi
Just
bara har
det.
sex och sex och sex och sex, medan en kvinna kan bara ha ett barn om året. Vilket gör att hennes sätt att filtra vilken partner måste vara high maintenance av
Ja,
ren
ja.
evolutionära. Men samtidigt med det kommer en viss slughet, som du säger.
Ja, man måste, du måste se, är den här hannen värdig mig? Typ. Du analyserar, du ser, du liksom beaktar, bejakar. Och där är ju generellt sett kvinnor mycket bättre. Och jag kanske, det kanske är det här jag är inne på. Att när man, jag upplever att jag träffar killar. Ja, när jag upplever att jag träffar killar är mycket enklare. Det går fort, man liksom hoppar fort in i ett samtalsämne. Det är rappt, det är...
Vi brukar bara vara glada att tjejen vill prata med oss.
Ja, jag insåg ju också att det där kan ju vara en attraktionsaspekt i det hela också. Men jag tror att många känner igen sig i det här. Och jag började tänka på ett tillfälle som jag också tycker förklarar det här ganska bra. Jag var på en fest. Och kom dit ensam och det var väldigt mycket par på den här festen. Och inom loppet av de första 10 minuterna tror jag 3 kvinnor hade lyckats få in ett skämt om att ja, men du snor ju inte min pojkvän ikväll. Och jag tänkte för mig själv, nej men det skulle jag ju aldrig någonsin göra. Det är ju din pojkvän, det där är helig mark. Du respekterar kvinnors män och du respekterar kvinnor. I första hand respekterar du kvinnan, för jag är kvinna, jag står upp för dem. I första hand respekterar du kvinnan, i andra hand deras relation, i tredje hand mannen. I den här situationen för mig. Och jag tänkte det, jag skulle aldrig någonsin börja flörta med en kille där inne så Brad Pitt var där. Aldrig.
Ja, men som Chris Rock säger i hans stand-up show, han säger liksom när du presenterar din pojkvän till din väninna, det är motsatt effekt. Om jag presenterar min flickvän till min polare,
Ja.
han kommer liksom säga wow, jag hoppas jag träffar en tjej som hon verkar riktigt trevlig. Om det är motsatt effekt, vice versa, du presenterar din pojkvän till din väninna, hon kommer säga oh, han där är riktigt trevlig, jag vill ha honom.
Ja.
The countdown to drama.
Och det här är ju en Chris Rock och man kan tycka vad man vill om det där. Jag tycker att det är lite smålustigt för jag har sett det här hända lite för många gånger. Och jag tänkte på det, vi pratade, du berättade ju om stället du jobbade på. Du jobbade med missbrukare.
Yes, på Lunden. Lund. Och det fanns en kvinnoavdelning och mansavdelning med många inmates, missbrukare då. Och mansavdelningen, dynamiken där var mer som ett fängelsestraff. De bara gymma, tog det lugnt, såg filmer,
Höll sig för sig
höll
själva
sig för
eller?
sig själva i sina rum. Det var lugnt att jobba på mannens sida. På kvinnors sidan var det alltid drama. Alltid dynamiker, intriger, fighter. Roller som skiftades. Den nya blyga tjejen, 6 månader senare satt hon där med benen manspreading the hell out of a bench. Och bara styrde stället. Och när ska vi få in drogerna? När ska vi göra det ena? Vad ska vi göra det andra? Liksom det. Och alltid massa intriger och väldigt, ja, de var väldigt skadade, väldigt dåligt emotionellt. De mår inte bra. Men dynamikerna, människor emellan, fanns alltid en väldigt klar tendens av mer intriger och fighter på kvinnosidan än på manssidan.
Jag tror att det här är viktigt att tänka på. Jag tror att det här är viktiga samtalen att lyfta. Jag tror att det här är viktiga samtal att lyfta upp för att både du och jag och flera med mig när man har diskuterat har ju de här upplevelserna, men man pratar väldigt lite om det här hos kvinnor. Och jag tycker att det där är problematiskt och jag har upplevt det här mycket i Sverige att du får inte nämna att det kan vara en kvinna som är galen. Du får inte nämna att det är en kvinna som har gjort någonting fel. Och jag vet att det är jättemånga igen som kommer kritisera det här att jo, det är jättemånga tidningar om att kvinnor blir uthängda. Ja, det är klart. Det händer, men jag har upplevt när jag har pluggat och också när jag har jobbat, man måste vakta tungan och in i vassen om du ska kritisera någonting som har med feministiska rörelsen i Sverige att göra. För att det är fel. Du får, det är heligt. Men medans jag upplever det här är en helt annan kamp. Och det är det här jag tyckte har varit så himla häftigt. Jag blev jätterörd den 8 mars. När vi kom ut där på gatorna och... Nu blev det en jättelång segway in på samma tema igen här.
Helt rätt.
Men när vi kom ut där på gatorna på den här andra planeten. Att tänk bara kvinnor. Bara kvinnor. 2 miljoner när du går på gatorna. Och det var så sjukt rörande att se och de här det, nakna kvinnor, topless kvinnor. Kvinnor som gick i string, kvinnor som gick i mjukisbyxor och tjocktröja, kvinnor som gick i stilettklackar och tajt klänning, kvinnor som var läkare, kvinnor som var fattiga, kvinnor som inte hade jobb, kvinnor som var uteliggare. Alla kvinnor bara, nej, vi är med varandra. Och det var så himla häftigt innan det här hände. För att den här gruppen, och det här kanske jag berättat redan i podcast, men det är värt att notera igen i så fall. Den här gruppen, den feministiska gruppen, hade gått ut innan den här dagen. Till alla män och sagt att vi uppskattar att ni supportar oss, vi uppskattar att ni stödjer oss. Men ni får stå i bakgrunden. Det är kvinnornas dag idag. Och jag tyckte det var så fantastiskt att alla män respekterade det där.
97% av männen stannade hemma.
Ja, och nu var jag är svensk och i den här situationen, i och med att Chile har sett ut som det gör, man vet inte om poliserna kommer dyka upp, man vet inte om tårgasen kommer börja spruta mitt i alltihopa. Jag var ju lite osäker och Bato, du ville följa med, ni ville stötta, ni ville supporta, men ni var ju bland de få männen som man såg på hela dagen. Fram till att man kom till utkanten av liksom manifestationsområdena, när man börjar gå lite mer åt sidan, då börjar alla de här männen dyka upp. Och det som var det mest rörande var ju att de satt där med sina gasmasker och de satt med sina skyddsglasögon och i princip vaktade. De respekterar alla så här, vadå, det är klart att kvinnorna ska få manifestera, vadå? Kvinnor har det skit i världen. Och det var ingen som ifrågasatte det. Och jag tyckte det var så vackert, för det jag har upplevt i Sverige som har varit så himla tråkigt är att 8 mars är förknippat med så mycket sorgligt för mig. Att det blir bara drama, det blir bara skit i Sverige. Det skrivs i tidningarna så mycket näthat, så mycket hat åt alla håll. Kvinnor blir förbannade för att en man försöker vara snäll och säga grattis på kvinnodagen. Och det ska bli ett ståhej kring det där för att han fattar ingenting. Nej, sätt dig ner och förklara för honom i så fall, för han menar väl. Och sen finns det så mycket hat från män. Varför ska kvinnor ha en internationell kvinnodag? Allt det där var putsväck om inte ett existerande här. Alla män bara, det är klart kvinnorna ska ha en dag, punkt. Och vi ska hjälpa dem, vi ska skydda dem. För det som också hände under manifestationen, när vi stod där, bland alla kvinnor och barnvagnar och gamla kvinnor, så hörde man smällarna.
Ja,
och kvinnor började springa.
Ja, någon tårgas var det som sköts eller något för
ja.
Lugna folket. Eller ja. Skingra
gruppen. Skingra folket. Lugna är det sista du hade behövt i det där. Det var det snällaste tillställningen jag någonsin varit på. Och allt det här dramat som man kan känna, kvinnor, intriger, det var som putsväck, det var bortblåst, det fanns inte, det existerade inte. Kvinnor höll bara om varandra. Och det var så oerhört rörande. Jag har, efter att ha lyssnat igenom alla våra podcast, så hör jag att jag säger ungefär 40 gånger per avsnitt jag började gråta.
Så är det.
Ja, jag är ju känslig och jag, men om det är någon gång man ska gråta, så är det på den där dagen.
Ha, nice segue darling. Well, yeah, jag håller med. För att jag hade haft en liten konstig relation med min mor. Alltid väldigt kärleksfull, men jag hyste agg mot henne från saker, jag visste inte varför. Jag snackade om saker som jag var 4 år gammal, men det är bara emotionellt. Så ja, man blir vuxen, man fixar en titel, man jobbar och sen, ja, då är allt det där in the past. Men nej, sådana saker kan hänga kvar. Och Ebba hade gjort ett stort arbete med mig att få mig att gråta. Jag hade gråtit en massa och öppnat upp ett sorts valv. Och hon visste det. Det var allt orkestrerat av Ebba. Så sen när jag såg min mor, vi stötte på min mor. Vi hängde med henne.
På den här internationella kvinnodagen.
Ja, kvinnodagen just. Och ja, det var bara rätt helt enkelt. Jag såg henne och jag kunde inte hålla upp fasaden och mer. Jag sa, om det här är dagen vi ska hedra kvinnorna, så, och så bara följde jag i hennes armar. Och grät som ett hysteriskt barn i minst 40 minuter. Hysteriskt. Jag betedde mig som ett barn. Jag blev rädd. Som hon hade skällt ut mig när jag var 4 år. Jag var helt hysterisk. Men nödvändigt. Jag var tvungen att stoppa tårarna för att sen kunna gå och äta. För jag kunde inte stoppa. Jag kunde gråta i flera timmar. Och det startade en process av att jag pratade med min mor och min far på ett sätt som verkligen behövdes. Jag tog dem båda till samma restaurang. En dag farsan, nästa dag morsan. Satte dem på exakt samma plats och hade två väldigt fina samtal med mina föräldrar om saker och ting. Och jag tackar dig för det. Thank you, darling.
Nej, men det är det här som det var nog den finaste, tror jag, gåvan under hela den dagen. För det är som vi har pratat om innan när vi, ja men, jag kom hit på vinst och förlust. Vi kände inte varandra, vi hade aldrig träffats. Du hade levt ditt liv i Chile, jag hade levt mitt liv i Sverige. Och faktum är, det får man berätta, innan jag kom så var ju du dessutom, du hade en relation med en tjej som du tyckte om. Så det var ju ganska kallt när jag kom.
Jag höll fortfarande på att jobba bort allt sådana här.
Ja, nej, men vi hade våra egna liv och det här blev ju ganska stökigt när jag kom. Men jag insåg ju lika fort att okej, den här personen har mycket plåster med väldigt infekterade sår under. Nu behöver vi nog rycka de här plåstren och börja badda de här såren och se till att de läker ihop fint och helt. Och det var ju första gången när du brast i mina armar jag insåg det här. Och att sen, det här är lustigt, vi har inte ens pratat om det här, nu blir det live direkt. För att månaden innan 8 mars, alltså säg från februari, så hade jag det jätteproblematiskt med dig. För du var så instängd, du var så kall och det var verkligen så här, oj. Och jag bara väntade. Det enda du behöver är ju att prata med din mor. Och jag började faktiskt, tålamodet började vackla där. Det var så här, oj, ska jag orka det här? För jag inser ju att det här är väldigt tungt. Att brista så i sin mors armar, från att inte haft en särskilt god relation, är ett jättesteg. Och jag vet hur smärtsamt och tungt och jobbigt det där kan vara. Jag har en fantastisk relation med min mamma och jag kommer ihåg med mina ätstörningar i tonåren, när det brast ut för mig. Det var ju samma scen. Att jag bara brast i hennes armar och grät. Och jag vet hur nyttigt det där var. För att säga vad man vill, men äpplet faller inte långt från trädet. Man är ofta ganska lik sina föräldrar och de kan ofta förklara väldigt mycket över saker man mår dåligt över, och man kan få ett annat perspektiv. Så jag visste ju att du behövde det här med din mamma. För jag har själv gått igenom det. Och sen när vi var där på 8 mars och vi hade haft en jättefridfull dag fram till att de smällde tårgaskanonerna. Och det där lugnade ju sig efter det. Men att när du sen började gråta i din mammas armar, det var så här, ah, jag insåg liksom, nu kan vi börja jobba på riktigt här. Och det var en sån fin stund för dig och mig, för mig, på ett personligt plan för mig med hela den här rörelsen, med feminismen, att få ett sånt ljust sken över den här 8 mars som är en verklig dag att uppmärksamma, att fira, att kriga för, att kämpa i. Det här är en dag för allt. Och det på det personliga planet, men då det på det relationella planet med dig, så insåg jag att efter det här så kommer det bara bli lättare.
Så blev det, va?
Så blev det verkligen. Och att det var en sån, det blev så symboliskt, ett hedrande av modern. Att det var den dagen det skulle luckras upp, liksom av många års av slit och.
Jo, jag förväntade mig inte alls. Jag tror inte jag skulle explodera så där. Men jag kände impulsen, så vi hade jobbat så mycket. Så jag kunde bara släppa. Och jag kan bara rekommendera det till alla. Speciellt alla killar då. Alltså, men jag tror allihop. Bara öppna upp, prata, gråt. Mycket. Det är inte lätt. Det är jäkla smärtsamt och läskigt. Men på andra sidan där så kommer alltid en bättre version av sig själv. Man blir läkt.
Men jag tror ju också att, som jag sa till dig, alltså så vi har pratat, som kvinna får du ju ofta ta ut din sorg, frustration, ilska, alla i princip negativa känslor du sitter inne med, är det accepterat att ta ut i tårar som kvinna. Men det är inte accepterat att ta ut de känslorna i tårar hos män. Kvinnor får däremot inte bli arga. En kvinna som är förbannad ska gråta, du får inte skrika. Det är fel, det är en neurotisk kvinna.
Möjligen.
Men en man som gråter, det är så här, oj, vad sysslar den här killen
Han är
med? Men
svag.
börjar han skrika?
Jävligt svag.
Ja. Ja, men då det finns ju den där. Men börjar han skrika och vara förbannad, då kommer den här makten att okej, jag aktar mig. Och jag tror att det där är problemet, och mycket med feminismen som jag tycker man borde fokusera mer på, och det kanske man gör, det kanske jag som är dåligt påläst, men just de här strukturerna med att ge män verktyg till sorg och ge kvinnor verktyg till ilska. För att jag har alltid haft mycket verktyg att hantera min ångest, mina sorger, min ilska. Min uttryckskanal har alltid varit tårar och det har varit accepterat. Och 9 gånger av 10 så har det varit väldigt skönt efteråt oavsett. Men är någonting jag insett sedan jag kom hit så är det ju att du har alltid kunnat hantera det ilskna utrymmet.
Kampsport och så vidare.
Ja, men då du har kunnat hantera, ja, du har kunnat hantera ilskan, jag har kunnat hantera sorgen. Och det är ju där vi har hjälpt varandra. Och
Ja.
jag tror att den här balansen är bra för både kvinnor och män. För jag har ju ett oerhört behov av att få ut min ilska. Som har legat och grott under flera år. Över att... Och sen förstår jag är inte dummare än att jag är 1,73, jag väger 80 kilo. Jag är stor. Att blir jag arg så utgör det ett annat hot än om en tjej på 1,50 på 50 kilo skriker. Att det blir mer obehagligt av den anledningen. På samma sätt som om en 2 meter lång kille sätter igång och börjar skrika i ilska. Kontra att en kille som är 1,60 börjar skrika i ilska. Det får olika uttryck.
Exakt.
Och där måste man också förstå att det går liksom inte att bara tappa alla känslor. Min pappa hade ett litet, en devis som jag tror kom från farfar från början, som jag sedermera döpte min uppsats till. Och det är disciplin är en annan form av hänsyn. Och det han menade mycket med det där handlade om att du måste kunna disciplinera dina känslor för att visa hänsyn till omgivningen. Du kan inte bara släppa på alla tyglar och leva rövare.
I like it. Jag har bollat lite med sådana idéer på senare tid också.
Ja, och sen så måste man ju se det till så här. Det här är så komplext. Men när jag gick igenom mitt sorgearbete efter pappa så hade jag en psykolog som sa till mig, du måste ha dina frizoner. Du hitta frizoner i din vardag som där du inte får gråta. Du får inte känna, du får inte gråta. Du ska ha frizoner. Och sen får du ha platser där du gråter och känner. Så hon bara, ja, förslagsvis så skulle jag säga att jobbet är din frizon. Du får inte tänka på din pappa, du får inte gråta på jobbet. Och initialt kändes det jättekonstigt, men sen typ tredje dagen så blev det som fröjd och lycka att få gå till jobbet, för jag insåg att nej, men jag får inte tänka på det här. Och sen brast det igenom i alla fall vissa dagar. Vissa dagar fick jag lämna
Såklart.
kassan, och det är inget nederlag i det, men det var så skönt att ha den där grundinställningen att nej, det här är min frizon. Och sen brister det i alla fall. Och samma sak som för dig på, ja men nu med din mor. Ja, du släppte alltihopa för att det var tvunget. Även om man tänker, ja men det kanske inte är rätt tillfälle att göra det här på. Det är det bästa tillfället för att det var det du kände, och ibland så läcker det igenom och det ska läcka igenom. Och det är det här som gör det så komplext att kunna navigera i när har jag rätt att ta det här utrymmet i det stora rummet bland andra människor? När är det tillräckligt starkt så att jag behöver få dela med mig av det här? Och när är det inte så pass starkt att jag behöver tona ner mig själv? Och jag tror att det är jätteviktigt att man pratar om de här sakerna, man lär barn från de är små att använda de här verktygen både och. Och jag tycker Sverige har blivit, men vi pratade om innan att det går så himla fort. En sak som jag reagerade när jag jobbade på skola som är så här, det här är positivt. Man gick i korridorerna på en högstadieskola och man ser killarna ligga över varandra och säga, ah, fan jag älskar dig brorsan. Och de sitter och kollar på ett YouTube-klipp och garvar till varandra och liksom ligger kors och tvärs över varandra. Och jag tänker bara tillbaka på min högstadietid. Jag bara så här, jag hör ju bara skrik, böghög! Jag hör bögjävlar, om det där skulle hända. Jag hör bara massa sådana ord. Jag hörde det inte en enda gång på högstadiet. Det var så himla mossigt. Alltså visst, de kunde säga, ja, det är jävla bög.
Hela tiden,
Ja,
men det
alltså.
blir som ett skämt.
Ja, och det där är inte okej heller, men
Nej.
det fanns inget dömande i det. Och det upplevde jag att det gjorde när vi gick i skola. Och det var en annan sak jag tyckte var så fascinerande, för jag kommer ihåg högstadietiden. Alla killar sprang ut och in genom duschrummet och man var alltid orolig för att killarna skulle komma in i duschen. Och sen tyckte man att det här var jätteroligt också. Tjejerna sprang in i killarnas omklädningsrum och spännande i 12-13-årsåldern. Men sen när jag kom hit, eller sen när jag kom hit, nu när jag jobbade. Så på skolan där jag arbetade så kunde man, det fanns två ingångar. En killarnas omklädningsrum rätt upp i idrottssalen och så kvinnornas omklädningsrum rätt upp i idrottssalen. Och mitt arbetsrum var bredvid kvinnornas omklädningsrum. Och så kommer en av mina elever och går lite i sin egna värld och följer efter mig. Och jag tittar på honom, jaha, du ska in till damernas du. Jag förväntar mig att jag skulle få, åh, shit vad nice. Jag hörde grabbarna i min egen tonårstid.
Right.
Den här killen blev högröd i ansiktet och bara nej, gud nej, oj, hoppsan, förlåt, absolut inte. Och han blev så generad och gick in fullständig respekt. Liksom, nej, det där.
Jo, de här kommande generationerna är bara snällare.
Ja, men det
De är
är de
bättre,
faktiskt. Och
bättre medmänniskor
det är så
på sätt och
mycket man
vis.
har tittat på så här i korridorerna. Bara, det här är någonting annorlunda. Här har det hänt grejer. Det är jobbet man har gjort i Sverige, implementera. Man har pratat mycket om genus, man har pratat mycket om sociala strukturer, man har pratat mycket om man har implementerat det i skolan från att de är små. Sen kan man tycka att det här är överdrivet och jag tror att det finns nackdelar med det här systemet också och det kommer vi inom tid få liksom, avgöra vad det här resulterar i. Men initialt, det jag ser effekten i skolan är så här, det här är bra, det här är fint, det här är sunt, det här är starkt, det här är rätt. Att killar i mycket större utsträckning idag kan prata med varandra.
Om känslor.
Ja, att jag har en gammal kollega som berättade att hennes son hade kommit hem och sagt att han är 15 och mamma, du vet, Albin eller vad han heter, Albins föräldrar ska skilja sig. Jag vet inte hur vi ska kunna prata med honom, han är jätteledsen. Och där min kollega hade sagt, ja men du får väl prata med honom. Ja, jo, vi får göra det. Och sen hade liksom hela kompisgänget samlats, killar, 15-åringar. Och stöttat den här, usch, jag börjar nästan gråta, jag pratar om
Men
det här.
vad fint.
Det är så fint att stötta den här killen som är helt liksom, förkrossad över att hans föräldrar ska skiljas. Utan nej, men han har sina. Det blir inte det här om man måste dricka öl och så kommer allting fram i knallfyllan. Utan det har blivit en varmare miljö bland män. Och det där är fantastiskt. Och kvinnor också. Att, tittar man på hur mycket kvinnor går framåt i det svenska samhället med utbildning, med liksom, betyg. Poster i samhället, VD-chefer eller VD-poster, allt sånt där. Det är fler och fler kvinnor, vilket är fantastiskt.
Och tricket är att vi också anpassar oss. Jag försökte göra något. När vi bodde i en lägenhet i stan. Det var
Här i Santiago.
jag och Ignacio. Patricio, hans äldre bror, bodde i en annan lägenhet, skilde sig och kom och bodde hos oss. Och han fick rummet för att sörja och vi delade på. Jag hade mitt lilla rum och Ignacio sov typ i vardagsrummet på golvet. Och så hängde vi där och det blev ganska snabbt ganska tight. Och idén var ju att Pato skulle eventuellt fixa sitt eget place och sörja. Ensam. För han är man och han är macho och han ska ta det här.
Och han är chilenare.
Han är chilenare och allt det här. Och jag bara tänkte för mig själv. Fan, kvinnorna gör det så rätt med de här sorority, du vet, hjälpa varandra, stödja, bo tillsammans, kollektiv. Så jag sa, grabbar, fan. Ingen av oss kommer förändra vår livsstandard just nu. Vi är helt, du är fan skild. Nej, skojar. Så jag föreslog att vi skulle gå och bo någon annanstans, alla tre. Bättre place, starta nytt. Och med idén av att lära mig från systrarna. Av att ta hand om oss. Varför ska du sörja ensam? Låt oss stödja varandra. Vi alla behöver varandra. Vi är bröder. Så vi gjorde det. Vi flyttade hit och började ha såna. Nu har vi alla våra flickvänner och det är en annan dynamik. Men när vi började så hade vi nästan varje vecka. The three of us bara satt oss och pratade om, du vet, mycket processer om att komma över, vet, hustrun
Ja, du hade något
och jag
ex, du
hade ett
hade
ex och
också.
min annan kusin också var helt förstörd och du vet, vi bara träffade, det var en konstig period där vi bara hängde och grät tillsammans.
En fantastisk bromance.
Totally. Och allt från systrarnas, alltså jag inspirerade mig själv, alltså jag blir inspirerad av kvinnorna.
Och det är så himla komplext där och det där gör kvinnor så oerhört mycket bättre och jag tror att Sverige är på rätt spår där. Och är det någonting som jag också tyckte var så fint när Bato pratade med en vän över telefonen här. Vi stod ute på balkongen, det var Bato, Gabi, du och jag. Och där Bato säger till sin kompis att nej, men du vet att bo med de här svenskarna, det sätter perspektiv på saker. Det är så annorlunda och det är så mycket lättare. Och jag tror mycket att Det här är ju skitintressant när man har kollat på dynamiken i parrelationer här. Jag måste faktiskt berätta om när vi träffar den amerikanska tjejen på väg ner till tunnelbanan.
Okej.
För det var en sån konstig historia för mig. För vi träffar upp en tjej som klockan är 10 är ett område som är, det är inte farligt men man ska vara lite observant borta i, vad heter det, Toesca. Klockan är 10 på kvällen och kommer fram en tjej till oss på spanska, frågar, ja, vet ni var vägen till tunnelbanan är? Och sen pratade vi lite grann med henne och där vi insåg att hon var amerikan och vi började alla prata engelska. Och du som du alltid gör tog ju, du gick närmast vägen så att hon gick i mitten, jag gick till vänster och du går närmast vägen. Så gör du alltid. Och där du pratar med henne och jag är trevlig mot henne och sen kom vi ner i tunnelbanan och så tror jag att du sa någonting som jag tyckte var lite lökigt som jag började skratta åt. För du sa typ, ah, it's destiny that we meet. Och jag började skratta, nej, åh, det var lökigt. Och sen var det det jag gick in med i tunnelbanan. Och sen tittade jag på ditt kroppsspråk och du var som en istapp. Du var så jäkla stel. Och jag bara, Mario, vad händer nu? Nej, det är en konstig dynamik, vi kan bara vara tysta och vänta. Det var det du svarade. Och jag sa, nej, vad är det som hände? Men du är ju sur nu för att jag har betett mig liksom konstigt. Och jag känner mig i skuld och jag känner att jag har skam. Och jag bara, vad har du gjort som är konstigt? Jag förstår ingenting nu, Mario. Ja, men vadå, jag pratade ju med den här tjejen. Ja, hon frågar ju efter vägen på spanska. Du pratar spanska, det här är inte konstigt. Och sen kom jag ihåg du sa, ah, just det, jag glömmer ju att du är svensk. Och sen berättar ju du att liksom, tidigare relationer, att de skulle ha kunnat bli väldigt arga, att du hade gjort någon invit till den här kvinnan, att du hjälpte henne,
Att
att du...
jag är allt för flörtig och no way you can do it right.
Nej, och det där var sån himla konst. Och där märkte man också att Sverige har kommit så mycket längre. Att vadå? Att jag har massa killkompisar och umgås även fast jag har pojkvän. Det är inte konstigt. Här upplever jag lite mer att är du singel, då kan du ha hur många tjejkompisar som helst som kille och du kan ha hur många killkompisar som helst som tjej. Men så fort du hamnar i relation.
Då gör du ingenting utan din partner.
Nej.
Varenda helg ska ni vara tillsammans, från fredag till söndag.
Ja. Ja, men och att man ska sitta ihop. Och det är lustigt att du och jag pratar om det här nu, för vi har ju verkligen suttit ihop i ett halvår.
Med belägg då ju.
Ja, jag är på den.
We
Jo.
know this
Ja. Nej, och sen, jag har ju behövt det här. Men att i Sverige, att jag upplever att det är mycket mer, man kan ha sina egna liv i större utsträckning. Man har, att man umgås. Ja, men till exempel, jag är ute på krogen och jag är med sex killkompisar. Det är ingen kille som någonsin har reagerat på det där. Jag vet inte om det hade varit lika populärt här.
Alltså, well, du gör vad du vill bara för
Ja, men för
du är,
ja.
du, ja.
Du och jag, men en
Men
traditionell
en traditionell, nej,
chilensk.
det, hon har, och inte om hon har partner.
Ja.
Woof! Nej, glöm det.
Ja, nej men exakt. Och det här är ju super, och jag har märkt det i dynamiken här hemma, för att det är så traditionellt, och det är bra vi är ensamma hemma nu, att en av liksom Ignas flickvän här, när jag träffade henne första gången, jag blev så här, sådana människor som du existerar knappt i Sverige.
Nej.
För det var så gammeldags att sitta med benen i kors och man svarar bara på tilltal och det är först mannen som ska svara och kvinnan kommer sen och man säger ingenting utan att mannen
Mannen har
först har talat.
någon sorts fader, lärar, gestaltroll liksom.
Ja, och hon sitter bara tyst och snäll och svarar på tilltal. Och för mig blev det där en sån här, jaha, nej men okej, det kanske är hennes personlighet. Och sen märkte jag med Gabi samma sak. Att så fort en Bato var i närheten, att hon blev väldigt mycket mer försiktig och återhållsam och
Flickig och
flickig.
fnittrig.
Och sen när vi står och pratar i köket själva är hon precis likadan som jag.
Ja.
Brötig, högljudd, gestikulerande, stor i sina rörelser. Och hon sa ju till och med till mig när vi var ute och promenerade någon gång, hon bara, jag tycker att det är skönt att du har så stort kroppsspråk, för det har jag också. Aldrig har någon tror jag sett det i Sverige eller sagt det.
Right.
För att det är
Right.
så vanligt att du...
Men jag sa ju det när du kom hit.
Ja.
Och du tog lite illa vid dig.
Ja.
Men jag, med tidens gång så förstår jag vad jag menar. Att
Ja.
alltså vi svenskar, vi kan prata, vi kan hojta, vi kan slå i bordet. Vi öppnar upp ögonen, händerna, ja men ta mig fan och bara slå i golvet.
Ja.
Det låter alltså det blir väldigt våldsamt för en chilenare.
I synnerhet om en kvinna gör det.
Jag glömde det, det finns inte.
Nej. Och jag... Nej. Men det är så många kvinnor som jag tror egentligen är så här. Och det är det jag älskar med det som händer i Chile nu. Egentligen sedan revolutionen startat, den här feministiska rörelsen har ju bara fått en katapult effekt här.
Ja, men ungdomarna är så snabba, de är så utvecklade idag. I 15-20 års ålder så har de sett allt som internet har att erbjuda.
Ja, visst.
Det är en annan typ av människa.
Nej, men om man börjar kräva, man börjar kräva andra, man kräver andra regler, man kräver för andra förhållningssätt. Och att så jag har upplevt det här nu är att den feministiska rörelsen som händer här nu är väldigt lik den vi hade i Sverige på 70-talet. Men med förskola och ge möjlighet till kvinnor att ha karriär och kunna arbeta samtidigt som de har barn. Allt det här satte ju igång liksom den stora rörelsen på 70-talet i Sverige. Och det är den där jag upplever har kommit hit nu. Det är 30 år senare.
Otroligt.
50 år senare, jag är sämst på matte bevisligen. 50 år senare så kommer den till Chile och det börjar kicka igång här nu där kvinnor börjar resa sig och säga men vi tänker inte finna oss i att det är en laglig rätt att vi har sämre betalt. Vi tänker inte finna oss i den här machistiska strukturen.
Legalisera abort, please.
Ja, det är inte legaliserat med abort här.
Nej, bara om du, och det fick de igenom ganska nyligen.
Ja.
Men om du blir våldtagen eller något sånt här. Då kan du. Det är tre speciella fall.
Ja, men det är inte fri abort som i Sverige.
Nej.
Och det är så mycket man behöver jobba här med och det är ju det mycket av den kampen som pågår nu att en stor del av rörelsen, revolutionen som är här just nu är feministiska revolution. Det är den största manifestationen i Latinamerikas historia.
2 miljoner.
Kvinnor.
Bara.
Enbart. Alltså.
Jag ville bara inflika att de tre fallen man fick abortera är om kvinnans liv är på spel, om fostrets har något congenitive tendency att inte kunna leva utanför magen, alltså när den föds så möjligtvis kommer den dö av lethal character, och om det var en våldtäkt.
Det är
De
de tre
tre,
fallen.
då får man abortera, men det slogs igenom nyligen, alltså
Så
inte
om du
ett
är
år sedan.
13 och har en 15-årig pojkvän och ni har sex
You're fucked.
och du är gravid, då är det.
You're fucked. Det är väldigt effektivt sätt att hålla befolkningen på knä. För du kommer aldrig upp i den sociala hierarkin. Det blir unga mödrar som deras morföräldrar som kommer dö när som helst för att hjälpa till och ta hand om. Och det kommer ingenstans, kommer ingen vart. Kriminalitet. Du vet, i slutändan har du väldigt fattigt folk med massa barn.
Ja.
Ignoranta också. För de har ingen chans att studera heller. De måste ju jobba för de är gravida vid tidig ålder. Det finns ingen sexualkunskap. Det är katolskt land. Massa mer extremt katolska här och var som ännu mer konservativa som bara stänger ner allt det där. Och de lobbar också för det i politiken. De har mycket, mycket power.
Nej, och jag förstår inte hur i hela världen man inte kan se den större bilden på det här. I vilken värld är det rimligt att ha massa oönskade barn i samhället?
Katolska, I guess.
Ja, men, ja, bevisligen. Nej, men det finns ju ingenting. Jag förstår inte. Jag kan förstå att man behöver diskutera hur länge liksom, abortgräns man har. Alla de här diskussionerna, allting måste tas upp till ytan. Man måste kunna prata om allt.
Vetenskapligt.
Ja, på exakt. Jag tror att vi har nämnt det här i tidigare avsnitt. Att vi har pratat om precis det här. Men att jag är för att du måste kunna diskutera allt. Det ska inte vara mörkläggning på allt. Om en person säger nej, jag tror inte på fri abort, ta den diskussionen. Bortförklara inte den där personen som en idiot. Utan ta den istället under armen. Oj, hur tänker du? Hur ser din värld ut? Varför har du den filosofin? Och jag tror att det här är viktigt att göra med alla. Men det som jag tycker är så intressant här är att det finns liksom inget argument. Det finns inget hållbart argument till att inte ge möjlighet till kvinnor som blir för tidigt gravida eller som blir oönskat gravida att göra abort.
Nej, det är väldigt konservativa krafter där, som håller kvar i det här. Och det är väldigt, väldigt synd. Det var faktiskt en av anledningarna till att jag inte ville bo i Chile. Jag sa så länge aborten inte är tillåten så är det för fel. Jag kommer inte känna mig bra i Chile. För jag tycker det är så himla orättvist för alla kvinnor. Med tanke på att Sverige har varit totalt legaliserat sedan 70-talet. Och det tar 15 minuter ibland, in och ut. Och
Jo, sen är det ju då.
alltså det är ingen lätt grej. Och det
Nej.
vet vi ju.
Nej, men visst. Och det är som vi pratade om att den möjligheten finns i alla fall. Vi har en väninna här som var orolig att hon var gravid. Och det första jag sa, ja, men vadå? Då om du inte vill ha barnet får du väl göra abort. Och varpå hon bara tittar på mig så här. Inte i Sverige. Här innebär det någonting annat.
Ja, många illegala aborter äger rum här med massa piller, misotrol till exempel, som gör en...
Att fostret släpper eller?
Ja, visst, får en evakuering från livmodern liksom,
Ja.
och det kan vara väldigt smärtsamt, men gets the job done.
Nej, och det där är bara. Det är ju en av de största. På i princip varenda vägg i hela centrala Santiago så står det ju någonting om abort. Legalisera abort.
När vi kom till klubben, jag höll på att se om den här klubben kunde vara vår plats, så stod det med graffiti "abort" där utanför. Jag såg det som ett stort tecken på att det här är min plats. Här ska jag ha ett kapitel.
Ja.
För jag står ju för det. All right, darling. Jag tror det här temat är tillräckligt brett för många podcasts framöver. Så ska vi låta det vara här nu?
Jag tror att det är en bra idé.
All right then.
Och ni som lyssnar, kommentera om det är någonting ni vill att vi ska prata om. Om ni har någon tanke eller om ni har någon, det har väckt några funderingar i det vi har pratat om. Det skulle vara jättekul ifall ni delade med er av det.
Ja. Då så, älskling.
Dags att packa ihop. Gå
Yes.
ner och sparka lite på baksidan.
Yes. Karantäntider. Vi måste röra på oss.
Nudge, nudge till alla. Alla måste röra på sig under karantäntider. Det är jätteviktigt. Sitt inte stilla.
Och drick mycket vatten.
Bra.
Bye, babe.
Bye!